Hej och välkomna till avsnitt 292 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas Robert Schalli och med dig
Kjell Håkan Dellert. Vad tyst det skulle bli om jag inte hade svarat nu.
Ja, så hade jag stått här själv. Jag har gjort ett sånt, eller vi har gjort två sådana.
Precis,
eller, ja. Men jag vet att min inledning var så. Hej, väl så hörde jag som Andreas. Och det är du som är... Nej, just det. Idag är han inte med mig. Och sen är det en helt annan tonläge också än vad vi brukar ha.
Ja, det är det verkligen. Ja. Jag har gjort några, några till. Det blev ju så att jag har gjort några till sen ensam. Ja. På grund av
sjukdomar och annat och inte fått kort ihop liksom. Precis. Och sen har jag haft lite vikarier och sådär.
Men, och det blir ju ett helt annat, helt annat läge.
Absolut.
Man kan ju inte gå in och börja, hej på er allihopa! Så här, när man är själv. Man kan ju, men det känns inte riktigt.
Man blir mycket mer filosofisk. Ja. För man måste tänka, du har ingen att bolla med. Så det, kärlekssnare, idag är jag. Jag tittar på snöblommorna som växer. Vet du, jag lyssnar på...
Snöblommorna ser man gärna på.
Precis. Jag lyssnar ju på poddar.
Ja.
Ja. Och då är det en podd, två stycken. Och de brukar ha gäst med. Och de är stand-up-komiker. Det är väldigt fart. Och sen har en av de personerna en ensam podd på sidan.
Mm.
Och det är också ett läge till... För jag tänkte så här, när han presenterade... Ja, men jag kommer göra en egen grej nu och så... som är lite kortare, men det är mina så. Och då tänker jag, men det kommer ändå hålla den här farten, för det är som, men nej, utan det blir samma sak där.
Aha, att det,
sitter, springer katten och, men det blir det blir något annat när du inte får någon att bolla med. Det är likadant tror jag så här, eller med alla radioprogram om de inte skulle ha någon att studsa med. Men det finns ju också många som sitter själva har sina, men det blir något annat.
Det som var, jag tänker att jämföra störtlopp i Kitzbühel med Mandelmanns gård eller något så här, eller jul med Ernst eller så här, att så här, ja, hej på er allihopa.
Ni ser så här.
Tittar jag här och tänker äpple.
Ja. Vad har du för relation till Mandelmanns?
Mandelmanns har jag väldigt lite relation till, för jag har nästan inte sett Mandelmanns. Jag har sett en eller kanske en och en halv gång och så här.
Vi pratar avsnitt då alltså?
Ja, precis. Ja, för jag har inte sett dem ute eller så.
Nej, men jag tänker alltså en och en halv säsong. Eller
nej, utan det avsnitt. Ja. För att Ernst är jag ju väldigt bekant med, för hans program brukar jag följa. Jag tycker att han är trevlig faktiskt. Det känns på något vis som att han faktiskt är så där i verkligheten också. Och det kan man ju stå ut med, kanske inte alltid, men som tv-tittare tycker jag man kan det. Men Mandelmann, men jag har sett någon gång så här, och det verkar ju också vara ett sympatiskt par så där, som har en sund inställning till livet. Så där.
Jag har faktiskt en ingång på Ernst. Någon som känner honom privat och säger att han är lika trevlig privat.
Ja. Så att jag kommer ihåg att jag lyssnade på den här podden Värvet, Kristoffer Triumf, och då hade han ju haft med Ernst som gäst en gång. Ja. Och då så sa han nog, om han sa det i programmet eller om han sa det, för han gjorde en uppföljare sen.
Just det,
Revervet ja, med Ernst igen. Och då så, om han sa det då kanske, att det här är en av de trevligaste personerna han ändå har träffat i den här podden då. Och det känns ju som att han, det är genuint på något vis. Om man kan tycka om det eller inte, men det är en...
Vi
trodde inte att vi skulle börja prata om Ernst.
Eller Mandelmanns. Jag har inte heller sett det. Jag har sett ett halvt avsnitt. Jag har ingen relation, men så var det där kring jul så såg jag något halvt. Förstår jag att det blir poppis.
Ja,
idag har vi byggt, jag kan inte det här, jag har ingen annan dialekt så jag kör utan. Idag har vi byggt en damm till våra ankor. Nu ska de bada. Titta, de badar. Så.
Ja. Men det här borde man tänka sig, det skulle man kunna göra med kyrkan egentligen. Fast det på något vis saknar produktionsbolagen intresse för.
Ja, just det.
Kunna göra en präst en dag så här, följa en präst eller en diakon eller någonting där. Det skulle ju kunna vara något liksom.
Absolut. Så här, man skulle kunna göra både som ett Ernst-program, följ den mysiga prästen, men det skulle också kunna vara alltså mer som Ullared. Alltså du får träffa olika original så som finns.
Det
är både Ernst och Ullared i
kyrkan. Men när de skulle annonsera då, finns det några galna präster som liksom...
Och det gör det.
På många olika vis.
Ja.
Så är vi lite
idag galna. Följer vi prästen Kjell när han ska ut och på en jordbegravning. Ja, det, ja, det skulle, ja, skulle kunna vara ett mysigt program faktiskt.
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Ja, men jag läste häromdagen, det var ju, gick absolut inte in på artikeln, så att jag såg bara rubriken.
Ja.
Mandelmans pratar ut om sin psykiska ohälsa eller något sånt.
Ja,
där.
Just det. Och det vill man inte gärna tro att Mandelman
nej,
har.
Det, nej, det tror liksom... man. Eller då säger okej, okay, då kan alla ha det.
Ja, ja just
som
det.
Som att man inte visste det innan. Men
ja. Det var, om jag minns rätt, så här, nu gör jag en sån här referens som ingen annat än i min ålder typ kommer ihåg. Men Beppe Wolgers, som var en stor författare, artist, underhållare, diverse skådespelare, kreatör. Ja. Så alla känner igen som Pippis pappa i Pippi Långstrump. Han var ju också han, liksom lugnheten, lugnet personifierat. Så, hej, jag sitter här och tittar ut genom fönstret. Ja, det är skönt. Den stora fixaren har fixat... sommar. Och, så här, och han dog av blödande magsår. Så här. Det är också en grej så här. Hur gick det här till? Ja. Alltså, hur kunde han vara så... Liksom, ja, man han kan ju få det av olika saker.
Ja, såklart. Men han kunde spela rollen så, då.
Ja just det. Eller, ja, precis. Ja, så kan det ju ha varit också att han faktiskt inte hade det lugnet. Men det, ja. Nej, det, nu ska vi inte spekulera. Nej. Beppe Wolgers hälsa. Jättekonstigt.
Det är ett långt sidspår. Hörru du, vi fick... det är alltid roligt. Jag har fått några stycken som berömde vårt förra avsnitt.
Jaha,
okay. Och även jag själv. För jag är inte alltid...
Det är det bästa ju, när man berömmer sin egen avsnitt.
Ja,
avsnitt,
men faktiskt. Jag tycker det, för att man är ganska självkritisk. Alltså jag
är inte så jäkla självkritisk. Jag tycker det mesta är bra. Nej, som vi gör. Nej, men helt seriöst.
Seriöst, ja, så absolut. Har jag lite svårt att höra mig själv inspelat. Ja. Jag tänkte, varför sa jag så? Jag har ingenting emot att lyssna på dig. För det gör jag ju när vi pratar. Ja, men att höra sig själv. Vad säger de orden? Ja, men jag lyssnade på förra. Jag tänkte, men jag tycker vi fick en bra flow. Och det, jag tycker det. Det var bra. Så det var folk som hörde av sig. Sen ringde även min mamma. Hon sa att... Jaha, så du ska arkivisera oss om vi blir... Ja, så att, men hon berömde avsnittet.
Ja.
Så att, det är roligt. Tack ni som hör av er. Ni kan höra av er på @mammeten på Instagram eller @kjeldellert på Instagram och Twitter. Så har vi en Facebook-sida som heter En präst och mammet.
Ja.
Det var länge sedan vi gjorde reklam för det. Så det kan
ja, det gjorde vi. Det var det. Göra. Den är inte superpigg.
Nej, det är det inte.
Finns, och vi brukar lägga upp varje gång vi har ett nytt avsnitt. Ja. Brukar i alla fall komma upp någonting där.
Ja.
Det var, vi hade större ambitioner med den sidan än vad vi infriat.
Ja,
så kan man säga.
Precis. Men det viktiga är att vi får ut podden.
Ja,
det,
ja,
det är så. Och vi har fått, ska vi inte klaga över det, men vi har mycket mer att göra just nu än vad vi haft tidigare. Och
ja,
det
får
rulla hit och dit. Sen skulle inte det ta någon tid, men det är viktigt att vi får ut podden. Att det, den
absolut. Absolut.
Hur har du det?
Jag har det bra.
Ja.
Jag var i helgen. Dels så hade vi hand om barnbarnet.
Mm.
Han har lärt sig att säga buffa nu.
Mm.
Så att nu smälter morfar.
Ja, det förstår jag.
Buffa! Ja, och det var ju toppen. Men och innan det så hade vi varit ut i fritidshuset på Väddö. Och det var också fint. Det är alltid skönt. Det är en längtad dit typ hela tiden.
Ja.
Så kom vi hem och så träffade vi pojken och så var det bra. Så sen åkte han hem och sen i morse så vaknade vi och så skulle vi göra arbeten. Och då skulle vi jag ska gå ut med hundarna först, sen ska jag ta bilen och köra till jobbet. Och då det brukar åka nu för tiden ungefär 6:30 så att jag är på jobbet vid 7. Så ska jag bara sticka ner handen och ta plånboken som jag har i lådan, eller alltid på samma ställe. Och där ligger ingen plånbok. Inte, oj, där har jag allt. Jobbets kontokort,
åkkort,
allting liksom finns där. Okej, okay. Jag börjar leta så här, körkort och allting. Vad är den här? Vad är det någonstans nu? Vad är det någonstans?
Claes Olssons medlemsklubb. Nej, förlåt.
Ja, till och med det.
Nu är jag nyfiken. Vad är plånboken?
Ja, vad är plånboken? Ja, men titta överallt. Så att jag har haft någon annan jacka? Nej, jag har inte haft någon annan jacka.
Nej,
utan jag har haft den här bara. Kan jag ha lagt ifrån mig på den där hyllan? Så, nej, hade jag inte gjort heller. Så, ligger den där? Nej, ligger inte. Ligger den där? Lägger den till min frus låda? Nej, eller inte heller. Så att, tänkte jag, okej, jag börjar inse här att jag har nog glömt den på Väddö. Och så säger jag, okej, jag ska åka 6:30 för jag tänkte vara på jobbet vid 7.
Mm.
Men istället ska jag göra så att jag kör ut till Väddö och tittar där. Det tar ungefär 2 timmar att köra dit. Men å andra sidan så vill jag inte vara utan min plånbok. Och jag börjar mer och mer tro att den var där. Om jag nu inte hade glömt den på någon affär.
Nej, men så här är det ju. Att du kan ju inte... Eller, för du hade ju kunnat säga, men jag åker och jobbar så åker jag efter.
Ja,
nu får jag se hur det slutar. Du kanske inte åkte, men jag tänker att hos mig så skulle gnaga hela tiden. Jag måste ju veta vad plånboken är.
Ja, fortsätt. Precis. Ja, hur slutar jag
det?
Åkte.
Ja, du åkte. Ja.
Jag passade på att lyssna på Häxan och Lejonet, Narnia, som ljudbok på vägen dit. Och så kom jag in och så... Det första jag kollar på är hatthyllan. Så har jag lagt ifrån mig den där? Så ska jag gå och kolla. Kan den ligga i den låda där jag alltid lägger den när vi är här? Och där låg den! Ja. Och så jag var inne i huset. Jag tänkte, någonting måste jag göra när jag är här. Så jag tar mig en smörgås. Så jag tog en hård macka och bredde den. Och så käkade jag en smörgås och sen kutade jag ut. Så jag var väl inne i 3 minuter kanske. Och sen hela vägen tillbaka. Fast då körde jag ju lite kortare. För då körde jag till jobbet. Mm. Då, så kom dit. Istället för att vara där vid 7 så var jag där vid 11:30.
Ja.
Men det gick ju. Jag är tacksam att jag hittade min plånbok.
Ja.
Det här är ju en icke-sak. Men det är verkligen så här. Jaha, jag hade tänkt att det skulle bli så här. Men oj, det blev så här istället.
Två saker där. Dels, vad förvånade alla måste bli. Nu är det inte så många som är på jobbet. Kjell kommer 11:30.
Just det.
Det är ju alltid först och låser upp. Liksom.
Ja, men så brukar
att jag sladdar in vid 11:30. Det är liksom ingen som blir förvånad över här. Men att då sitter jag ju också oftast till sist. Vi täcker ju hela dygnet.
Vi brukar ju säga
vi
det.
Vi brukar göra det när vi är på komfa. Du tar fram dit och så tar jag vid. Men just det, det går inte att släppa det där.
Nej.
Och hur... Ja, det blir så platt. Men så här... Du har inte ont i ryggen nu. Men när du vaknar imorgon ont i ryggen, det är det enda du tänker på.
Ja,
och sen när den är bra igen så... Nu slutar du tänka på din plånbok.
Men
det upptar ju hela ens värld.
Det är det enda man kommer på. Liksom.
Och vad jobbigt, då måste jag spärra det och det. Den borta, den har snott, den kan gå och kolla banken.
Polisanmälan och allt.
Ja. Men vad skönt att den kom till rätta och jag tror att du gjorde helt rätt för din eget välmående att åka direkt. Så att du
men precis.
Du gnager i den.
Liksom. Ja, det gör ju det. För jag tänkte att alternativet var att jag åker och jobbar först och sen tar jag åker dit på hemvägen. Ja, det är absolut inte.
Svänger förbi.
Efter jobbet kunde jag ha gjort det. Men och då vet jag också av erfarenhet att jag är piggare på morgonen än på kvällen. Så då sitter man och nickar till där efter.
Nej, men det är bättre. Det var bra. Skönt att den kom fram. Heja. Och kul med... Vad sa du att han sa? Bofa. Hörru du, bara så här kontraster i liv liksom. Jag gjorde en utflykt i helgen. Vi skulle hämta ett par lådor med typ köksgeråd. Hur heter det så? Husgeråd. Kastruller, knivar, lite lakan och annat.
Ja.
För det var en som hade annonserat att... Det är en familj som har fått en lägenhet som är nya här liksom, som behöver grejer.
Aha,
och så
okay. Det
sammanhang där jag var där, det fanns det grejer så åkte vi lämna det liksom.
Mm, mm.
Och så visade sig att det var en bara så här, en kvinna som bodde här i landet, flytt från ett annat land på grund av sin sexuella läggning. Och nu då fick dennes barn komma.
Aha.
Efter 2 år. Mm-hmm. Då har jag varken hängt ut land eller någonting.
Nej,
så att,
nej,
så. Och då hade nu fått då lägenhet med ingenting. Men de här då som förmedlade liksom grejerna som vi hade kontakt med sa att det hade kommit in hur mycket saker som helst. Folk vill, det är så här som de sa, det är bra kontakt i Svenska kyrkan där det är många som vill ge. Och det kan jag verkligen tänka mig. Jag kan tänka, hade jag lagt upp här på min Facebook typ så här, jag låter här strömmat in saker och folk är så glada när man inte behöver slänga en säng utan kan få ge den till nästa liksom. Och det var ju samma sak här, det var skönt. Det var en flytt som hade gjort att det vart 2 lådor med såna grejer över och får det komma till någon annan. Men jag bara, du vet, jag bara så här började snurra i den här. Jag träffade inte den här kvinnan eller barnen utan det gick ju via en mellanhand. Men jag bara började säga okej, tänkte den har varit här ensam för en flytt på grund av sin sexuella läggning. Och oavsett om det är krig eller politik eller vad man nu har flytt. Och sen efter 2 år kommer dina barn. Det är helt ofattbart liksom. Och vi får panik över en plånbok. De här kontrasterna i livet och olika vi har det här, det blir liksom väldigt platt men det blir verkligen en så här reality check. Alltså jag har ju skaffat ett hus i boende i Spanien. Jag vet inte om det nämns i podden. Men, och då går jag in ibland och kollar att övervakningskameran funkar.
Just det.
Så var jag inne igår och så var det så här offline. Det har inte hänt förut. Då tänker jag så här, Okej, antingen har jag varit inbrott nu sen någon har klippt den, ja, så är det borta.
Ja, just det.
Eller har strömmen gått? Ja, vad hände med frysen då? Vad hände med kylen? Ja, för då vi tar det inte någon ström. Och, så här, och jag bara, jag kommer inte dit snabbare än när jag ska dit nästa gång. Jag kan inte bara åka på morgonen över dit och kolla hur det står till.
Nej, det är bara
lite längre. Och sen uppdaterade jag, sen kom den tillbaka. Så förmodligen var det väl ett kort strömavbrott. Så var ingen med det. Och då hinner också, och då är det så här, ja, här sitter jag med ett extra hem som jag bara har för nöje.
Och
tänker drömmer mig dit. Och det här du sa, du tänker, Väddö ger ju dig mycket glädje när du är där.
Ja.
Men det ger dig också mycket glädje när du inte är där. För det blir en oas, ett andningshål.
Som man längtar så här, till och tänker.
Man orkar liksom. Jag såg det på, nämner vi dem igen, nu får ni höra sig igen, mina kära föräldrar som under hela pandemin inte har kunnat vara till sitt semesterhus i Thailand som är deras stora. Så.
Ja, ja.
Men ändå att jag tror att det var lättare för dem att ta sig igenom när de visste att en dag kommer vi dit. Och så dit.
Ja,
man har oavsett vad det är, och det behöver inte vara ett ställe, det kan vara en plats. Vi har pratat om det förut, var visualiserar du det bort när det är jobbet? Det är viktigt att ha det där, men tänk dig då så här, det enda jag vill det är att få se mina barn som är någon annanstans. Alltså vi...
Det är olika världar.
Ja, det är helt olika världar. Mm. Och det går inte att föreställa sig för oss såklart.
Nej.
Tänk om du inte fick träffa dina barn och ditt barnbarn nu på om två år ses vi. För jag vet ju jobbet du tyckte det var där bara, du vart ju morfar under pandemin.
Ja,
just det. Träffades inte ni hur lång tid det var. Det är ju väldigt ovanligt, så det var en unik situation.
Visst, att
ni inte skulle smitta varandra. Och hur jobbigt du tyckte att få bara se på håll och
absolut. Och
man... Next level, verkligen. Alltså, det...
Det är på ämnet som vi har dessutom varit inne på det förut. Men just apropå det här med då att Tänk om vi våren 2020 hade vetat att nu kommer pandemin här och 2022, om två år så är vi fortfarande inte färdiga med den här, utan vi håller fortfarande på att diskutera restriktioner och om vi kan träffas eller inte och hur många som kan vara på samma ställe. Ja. Så här. Tänk om någon hade sagt, eller alltså någon som visste, hade sagt det så här. Så här kommer det att bli nu. Nu hade man hela tiden hoppats, men nu snart.
Mm.
I början var det ju verkligen
att
vi ställer in några veckor.
Ja.
Men sen är det här över så kan vi sätta igång liksom. Och sen så, det här har vi tagit om 1000 gånger.
Men
tar vi det här 1001 gånger. Och sen, men vi kanske kan skjuta upp våren då, men till hösten kommer vi igång. Till våren kommer vi igång. Nej, inte det heller. Så här.
Jag såg en meme som var typ så här... En tidsresande kommer så frågar så här, vilket år är det? Ja, det är 2020. Jaha, det är första året av karantän. Alltså som att det var då karantänen startade någonting. Det står på engelska, så är det någon översättning. Men det var så här, just det. Men det är ju det här, och jag tycker att det finns en relevans till det jag sa också. Tror du inte att, nu vet vi ingenting om den här familjen, men den här mamman då jag nämnde, om hon hade vetat, kanske hon visste, men vi leker med tanken att hon inte gör det.
Ja.
Att om två år får jag se mina barn.
Ja.
För förmodligen kan det väl ha varit så här med så mycket saker där när det handlar om... Jag kan ingenting, men vi låtsas att det är så.
Mm.
Att, hade det varit förskjutet en månad nu. Två månader. Och sen har det gått två år. Och då har det ändå haft hoppet uppe. Jag tror på något sätt att jag tror att det hade varit jobbigare för dig i mars där. Ja, det här kommer hålla på i tre år.
Ja, ja.
Jag tror att det är viktigt.
Det är det jag menar. Det har ju varit väldigt jobbigt att ställa in saker och inte kunna planera.
Såklart.
Men samtidigt så har det varit en välsignelse på något vis att vi har trott att vi ska börja snart igen. För att annars hade det ju varit nattsvart. Liksom, vet att vi kommer inte kunna... Det kommer bli en jul kommer vara helt inställd. En påsk, två påskar typ, kommer vara helt inställda. Det hade ju varit en... Jag vet inte, en svart filt över livet på något sätt. Alltså.
Verkligen. Och jag tror att det här var bra. För vi har kunnat ses. Vi har kunnat, och så, vi får ställa om. Det har varit jobbigt. Men hade vi bara vetat att nu stänger vi ner allting 5 år.
Ja.
Då hade det varit hopplöst. Jag tror att samhället hade rasat liksom. På ett helt annat sätt.
Det finns inget, det har inte funnits något hopp kvar.
Nej,
liksom,
bara mörker liksom.
Ingenting. Vet att 5 år, det är något som att hamna i fängelse. Det brukar jag tänka på ibland. Nu ska man försöka undvika att hamna i fängelse. Ja. Så. Men om man nu gör det, vet att du ska sitta i 10 år. Liksom. Du ska sitta, det här rummet ska du sitta i. Jag vet inte hur det funkar det heller. Men vi säger att det är så. Du ska sitta i det här rummet i 10 år. Den här sängen, den ska
de
du
ligga i. De här 5 kvadraten har du nu.
Ja, har du. Och du kommer inte få göra det här och det här och det här. Men det här kommer du få göra, men inte det här. Och så, okay, det här. Och så får du låna böcker från biblioteket. Så det är ju konstigt att folk inte dör av att sättas i fängelse liksom. Får jag bara dra känslan liksom, att komma
hade ju lite annan typ av liv i min ungdom. Så vid tillfället så träffade jag en då måste jag säga att det var en ung man. Han var ju äldre än vad jag var liksom, för jag var tonåring säkert. Och så var han äldre. Och han då hade som han hade ju diverse diagnoser och mådde inte superbra, så kan vi säga. Han hade missbruksproblematik stor. Men han såg till att komma ut. Han ville vara ute hela sommaren.
Aha.
Sen ville han gärna åka in på hösten igen.
Aha.
För att annars funkar inte hans liv. Aha. För honom var det så här, men då blir det ordning och reda, det blir rutat. Aha. Så att han liksom, skämtsamt eller inte, men han hade gjort det några år. Så här, ja, men såg till att göra någonting. Så han visste att jag får sitta inne nu halvår. Aha. Sen blir sommar igen och kan leva loppa. Alltså det var märkligt. Det var, och idag när man är vuxen reflekterar, hur mår den där personen idag? Då man lever, ingen aning. Men för många blir det ju också en räddning. Alltså för de som lever på ett visst sätt, att det får faktiskt någon form av rutin och rutor och ordning och sådär. Men du, kan du känna ibland det där som du gör med vädder för kyrkan? Jag tycker att under en lång tid den, när vi inte firade mässa, så kände man verkligen nu vi har fira mässa. Och ibland så kan det så här, kanske inte längtan efter kyrkorummet, men jag kan längta efter vissa kyrkväggar, altare. Alltså jag kan säga, jag tycker det är väldigt fridfullt att komma in i vår betongkyrka nere vid centrum. För jag tycker att korset, jag tycker det är fint för det är upplyst. Jag kan också visualisera korset som är i den här kyrkan där jag är nu, där vi är nu, för att det är inmurat i tegel. Jag ser korset framför mig, även där du är, den gamla, där det finns ju så mycket bilder. Så det är egentligen inte kyrkorummet fast på ett sätt, utan en visuell bild. Kan du känna så att jag vet väl lite olika uppfattningar om
det har vi.
Kyrkbilder.
Men, det har vi verkligen. Men den kyrka som jag jobbade under 12 år, som är en träkyrka, mycket ful på utsidan, fyrkantig röd, faluröd låda. Låda heter det, inte lada. Fast det, Men på insidan tycker jag, en högt i tak, en varm känsla, för det är träpanel på väggarna. Röda, orgen är röd, taket är blått. Alltså det är en 70-talskyrka. Det är, tycker jag, vår församlings vackraste kyrkorum. Därför att, och där, dit kan jag längta. Liksom. Sitta här inne och där kommer friden liksom, på något vis. Där handlar det om, i det fallet, det handlar om flera saker. Men det handlar bland annat om kyrkorummet just att. Ja, men där, bara få komma in där så liksom. Jag vet att i början så satt jag mig ofta där efter lunchen eller sådär, så att jag nu går jag in i kyrkan, satt jag där liksom, och så. Det kunde väl hända sen också, men då gick jag kanske omkring eller så här. Men att jag var, det var väldigt enkelt också, för tillgång till kyrkorummet, för nu var ju vägg i vägg med mitt kontor så att säga
där. Till skillnad mot nu där du sitter,
till skillnad från nu,
ett par hundra meter emellan.
Går ju att gå upp också, men jag ska ut och jag ska in igen.
För att då nu blir det väldigt på någon liten nivå, men då på din förra ställe när du gick då från att ha ätit lunch, då var du tvungen att passera hålet och se in i kyrkan. Det gör ju någonting.
Ja, det gör någonting.
Men du, är det inte så att det blir att du har så stark, säg att den här, du hade aldrig varit där, du gick in i den nu, undrar om du skulle känna samma värme då, för den är ju inte så speciell. Jag har också starka känslor till den här kyrkan, för det är där jag är konfirmerad och där jag började som konfaledare, så att den för mig är det väldigt så här, komma hem, landet, någonting, jag myser och var där inne. Men det är nog mycket för att jag ser mycket positiva minnen, det formade mycket av den jag är liksom. Det är svårt att svara på.
Jag tror att det är både och faktiskt. Självklart
den,
är det så.
Den formade mycket av din präst identitet.
Ja, absolut. Alltså, jag hade varit präst ett år tidigare liksom, och sen
knappt
kom jag dit.
Knappt bakom prästörat.
Nej, men så var det ju verkligen. Så att, absolut att det är så. Det är en del av det. Så. Men för det andra är att mitt första år just som präst så var jag i Sofia församling och då var jag ibland i Sofia kyrka, men framförallt i Sjöstadskapellet. Om man inte varit där så kan man säga att det är en kyrka som, eller ett kapell som är i princip i glas. Mm. Alltså det är på den tiden, jag har inte varit där sedan jag slutade där, men på den tiden så var det fanns liksom inga psalmtavlor, ingen altartavla, utan det var ju glasväggar liksom, så man såg rätt ut, man såg upp mot Hammarby skidbacke liksom, det var altartavlan så här. Och den tyckte jag inte om när jag började, för så här, nej, det här blir väldigt kalt och sterilt så här, liksom. Mm. Men den lärde jag mig tycka om när jag var där, för jag var under ett år och sen kände jag mig, ja, det är ju hemma liksom. Ja. Så var det ju. Den andra kyrkan då som jag sen kom till direkt efter det var ju just den här, och den hade jag en annan känsla för från början. Mm. Jag tyckte om den faktiskt från början. Mm. Men sen naturligtvis, det blev ju min kyrka. Mm. Jag var som sagt under 12 år där och varit med om väldigt mycket saker där. Och det är klart att det var en... Ja, men det blev ju som hemma. Ja. Det var en trygghet. Ja. Liksom. Här hör jag hemma, här vet jag exakt var allting står och hur man går och vad dörrarna går till. Och så. Det var ju visst, absolut. Så den delen finns ju också med. Men ja, jag tycker... Alltså, men det, och där är jag ju kanske... Där är jag inte helt ensam, utan det var ju... Många som kommer dit ibland, några enstaka gånger har det ju varit begravningar i den här kyrkan. Mm, och då kommer ofta en begravningsbyrå och säger, varför har vi inte pratat om den här kyrkan? Den här är fantastisk att ha begravningar i. Det borde vi ha ofta.
Ja, det är den. Man ser bra, man hör bra, jättefint, den är varm.
Det är varm känsla, just den här värmen som jag känner, som jag saknar i flera andra kyrkor.
Just det.
Som finns. Och då, nej, jag kommer till ro där. Och som sagt, delvis av att jag känner mig hemma, men också av andra skäl. Liksom.
Är det korset som gör det? Inte just där, men jag tänker generellt när man kommer in. För jag känner ofta, om jag har en relation till en kyrka eller inte, så känner jag ofta mig ganska så hemma när jag kommer in i en kyrka. Jag har lite svårare för katedralliknande, eller de här domkyrkorna och sådär. Ja. Eller om det blir, det har vi ju pratat om tidigare, vi har ju båda varit i Israel, när man kommer in i de här du får stå i kö 2 timmar för att komma in, och så går du ett lämmeltåg för att se någonting, och så går du ut liksom. Det blir ju ingenting. Så
nej,
det blir inget stämning. Blir
ingen
annars generellt så bara komma in någonstans, titta in. Det gör någon frid liksom.
Ja, ja.
Jag var på ett sjukhus häromdagen. Och då bara tittade jag in... Ja, vi hade möte då när jag var där.
Ja,
så tittade jag bara in i andrummet.
Mm.
Och det var också... Oh, det var viktigt de där platserna.
Ja, absolut.
Och det tror jag vi känner oavsett om du är bekännande kristen eller inte. Utan bara...
Ja, det är en jobb, absolut, just den känslan.
Lugnet
just,
liksom.
Känslan, den tror jag nästan alla känner som kommer in i en kyrka. Så det vet jag såklart inte. Men jag tror det. Och det har inte nödvändigtvis med tro att göra, som sagt. Utan man, det är något speciellt med att man kommer in i kyrkan.
Vi har ju pratat om skut, så heter det. Svenska kyrkan i utlandet.
Mm.
Mm. Och att det är viktigt där med att det finns svensk tidning och kanelbullar.
Ja,
så.
Ja, just det. Ja.
Men det är också någonting, tror jag, med...
Det ska vara en svensk Jesus på korset också.
Ja, det ska det vara, såklart. Det kanske inte är korset, men det kanske är... Möblemangen är de ofta... Jag har inte varit inne i jättemånga, men en handfull har jag varit inne i Svenska kyrkan i utlandet. Och då är det ändå så här, man kan känna igen... Det är som att någon kyrka skickat sina möbler dit. Så här, nu får ni ta vid de här, liksom. Ta över de här.
Och sen vi ska ställa dem så här.
Ja, och sen något med doft... Jag vet inte det. Jag tror att det är något... Det är något
Ja, just det. Känslan inte att förakta.
Ska vi gå ner och dö på det här avsnittet nu? Ska jag...
Just det, ska heta. Ja, nej, men jag bara för att avsluta den diskussionen, just där med domkyrkor. Jag har ett kluvet förhållande till domkyrkor där. Att jag, som präst, man prästvigs ju i någon form av domkyrka. För min del var det ju Storkyrkan i Stockholm då, såklart, eftersom jag vigdes för Stockholms stift. Och det är ju pampigt och stort, och det är klart att när orgen blåser på där i en stor domkyrka så är det ju något pampigt och stort. Så här. Men att fira en liten veckomässa eller så, då, det är ju en helt annan grej liksom. Så att när man har, och så gör man ju också ibland där, om man har en veckomässa i den kyrkan så har man en avdelning.
Du har ett hörn.
Då har man ett hörn som man går in till. Men annars, för det är lite så, när jag gick min utbildning och var i Uppsala under ett år, då skulle vi ansvara för vissa gudstjänster för eleverna.
Just
helt
det.
Enkelt. Och jag,
vad är det?
Ja, jag norpade alltid de här morgonmässan i Uppsala domkyrka. Yeah. För jag sa det att jag kommer aldrig någonsin mer att få predika eller leda någon mässa i Uppsala domkyrka. Så att det vill jag göra under den här tiden. Så att jag vet inte, 3-4 gånger hade jag väl den. Och det var inte svårt att få den, eftersom ingen annan ville ha morgonmässan. Nej. Just, så att, ja. Men jag tyckte, för om man skulle vara där en timme tidigare eller vad det nu var, jag vet inte. Och det var något speciellt, för då var det ju bara i princip bara eleverna, så var det någon gammal präst som haltade in där också. Så, ja. Men annars så var det ju bara eleverna, alltså mina studiekamrater som var där. Men annars så är det ju så att, nej, jag vet inte, jag ringer biskopen och frågar om jag vill komma och tjänstgöra i domkyrkan, så skulle jag överväga saken, eller domprosten. Ja. Men det är ingen som jag längtar verkligen inte efter sådana kyrkorum.
Nej, men precis. Alltså, det är ju mer av en museiupplevelse.
Ja,
många av dem funkar ju som det. Jag vet ju att våran då, Storkyrkan är ju en av de få kyrkorna i vårt land som har inträde. Och det handlar ju om för att det kommer så oerhört mycket turister.
Ja.
Och då blir det lite så här,
det finns oerhört lite församlingsbor.
Ja,
det är inte många som bor i Gamla stan.
Nej, precis. Och det finns andra sådana. Och jag har själv varit i andra delar av världen och gått in i Pampekyrkan där man betalat och gått in och tittat. Liksom. Men då blir det mer ett museibesök.
Ja, där
vill man helst ha en guidad tur. Det har jag fått både i Lunds domkyrka. Ja, men då blir det också något wow. Och då förstår man, om de har guider, då är det klart att det måste på något sätt ske ett inträde. Men jag kommer till det som du sa alldeles nyss. Det är väldigt svårt att tänka, se framför mig att ha det som sin gudstjänstkyrka, sin församlingskyrka, har den här. Nu är det ju de här ganska häftiga, många av dem, för de har ju att du kan vinkla dig så att du blir ganska så isolerad. Alltså när det är ett litet sällskap.
Det
finns många andaktsplatser liksom. Det är något ord jag söker som jag inte hittar, men det spelar ingen roll. Men att sitta där vanlig. Svårt. För jag behöver bli lite mer intimt.
Absolut.
En av mina favorit, och det är där vi såklart formade, för det är ju inte ett kyrkorum, det är ju kapellet där vi åker på konfaläger.
Det
som är så oerhört vackert där, det är att altaret varje dag blir nytt, för att det är fönster. Och så ser du liksom en fors, och sen är det snö. Det har ju råkat vara den här gången nu, då är det på ett sätt, och sommaren är ju ofta där, och det blir ju otroligt liksom.
Bara
men
öppna fönstret.
Det är också något med doften, stämman.
Självklart. Det luktar gammal brottarbrott. Konfirmanden eller. Där var faktiskt en sån fantastisk upplevelse som jag kanske har berättat om, då tar jag det igen. När jag pluggade på Teologiska högskolan, som det hette då när vi sen, jag läste min teologiska utbildning, så pluggade jag ihop med blivande pastorer. Då var det Missionskyrkan, hette det då. Och då var det en som skulle vara sommarpastor på någon lägergård.
En gård som
tillhörig församlingen. Eller så, ja. Och då frågade han, kan inte du komma dit en kväll? Så kan du ha ett sångprogram på kvällen, och så kan du hjälpa till med mässan på söndag morgon liksom. Och det ville jag ju gärna göra, det var ju kul liksom, att komma i den situationen. Och då var det verkligen så, det var mitt ute i en björkskog, så jag kände som att det var mitt ute i skogen. Och då kunde man, nu är det så här sångprogrammet, jag öppnar fönstren så att liksom utanför var björkskogen, och så står och sjunga i där, och så församling, alltså det var ju något
otroligt
stort, alltså det var ju häftigt. Sen hade vi mässan på, det var också fint, men just det här med närheten till skogen och öppna fönster och så här. Det var fantastiskt.
Otroligt.
Till skillnad från den gången som du och jag försökte fira mässa just utanför det där kapellet en kväll. Och,
fin tanke!
Fin tanke, och det var fint. Vi var nere vid forsen och det var jättefint och det var fint väder och så. Det tyckte alla myggorna också. Så att
vilken mardröm det blev!
7 triljoner myggor. Ingen kunde koncentrera sig. Inte minst, alltså inte jag heller.
Nej. Bara, alla satt med luva, uppdrag. Ja. Och sen var det väl ett litet problem att det var svårt att höra också.
Ja, det var forsen. Som sagt, tanken var god, utförandet var mindre gott. Och det var inte bara vårt fel, det var myggländernas fel också. Precis. Som också är Guds skapelse. Som också måste vara med på fyra mässa ibland.
De små snabeldjuren.
Ja.
Ska vi ta, kan vi inte ta en artikel?
Så att, vi tar en artikel idag?
Ja, det tycker jag.
Ja, det kan vi göra.
Någonting.
Absolut. Nu ska vi se, det här är, nu har jag plockat fram de här artiklarna för ett tag sedan, så jag vet inte hur aktuella de är, men en del är nog ändå aktuella. Sverige har världens längsta tid mellan dödsfall och begravning, trots en ny lag som var menad att korta den tiden, står det här i Kyrkans tidning. Det tar i snitt över 3 veckor för en avliden att komma i jorden eller kremeras, vilket är betydligt längre tid än i våra grannländer. Och så har man intervjuat då direktören för Sveriges auktoriserade begravningsbyråer och frågar honom vad det beror på. Mm. Den stora delen är att 7 av 10 familjer vill ha begravningen på en fredag, och det finns ju ett begränsat antal fredagar på en månad. Det tar också längre tid, nästan en halv vecka, innan anhöriga tar kontakt med begravningsbyrån.
Mm.
Och det här är ju intressant, jag kan lämna det där så länge, men det är ju intressant eftersom man ofta, det har vi pratat med Petra också om här för mig när hon var gäst, alltså från begravningsbyrån.
Ja.
Att man har kanske för sig att ja, det är så svårt att få begravningstid, liksom, att kyrkan inte har så mycket tid, men så är det ju inte. Utan det är ganska lätt att få begravningstid om man kan ta när som helst. Men då är det,
och när du säger när som helst så är det inte klockan 23:30, utan när som helst är ju en annan veckodag, en fredag.
För
det är väldigt likligt med tider under vettiga tider dessutom.
Nej, det är inga sena kvällar eller tidiga morgnar, utan det är ju rimliga tider under dagen. Men det kan vara en tisdag, onsdag eller torsdag som också kan
men du,
fungera.
Liksom. Men du, varför har vi inga kvällsbegravningstider? Alltså för att vi har ju personal som är vana och verka på, jobba i verksamhet som är på kvällar, så det är inget ovanligt att vi jobbar helger liksom. För jag tänker om det skulle möjliggöra för folk, om en tid är klockan 19, det behöver inte vara så, men för då har du hunnit från jobbet, för det är där som ställer till det, att folks kalender inte kan omprioriteras, och man tänker så, men jag tar en halvdag på fredagen, det är ju så, det är ju därför det är fredagen. Det är inte så att fredagen är bättre, utan det är, det är lättare att gå från jobbet, eller lova att det är så, och att det då är svårt på dagen. Det kanske församlingen som erbjuder det, men vi gör ju inte det.
Nej, det gör inte det. Jag tror att det har att göra med att det spökar på kvällarna. Liksom. Att det är så att folk, alltså,
du tänker att mörkret då gör att det blir extra jobbigt?
Ja. Nu skojar
jag tänkte med mörkret.
Vi kan ta det därifrån.
Ja.
Absolut.
Jag förstår att det skojar att det spökar, men jag tänkte något med mörkret.
Att den reser sig. Ja. Så här, det händer ju inte så ofta.
Nej, ibland händer det, men inte alls.
Nej, inte så ofta.
Förlåt, fortsätt med det.
Nej, men det kanske ligger någonting i det. Jag ska vara helt ärlig, jag vet inte. Den tanken har jag faktiskt aldrig tänkt. Däremot så kommer upp med jämna mellanrum önskemål om att vi ska ha begravning på lördagar eller på helger och så.
Ja.
För att vi har ju dop på helger, och varför inte begravning och sådär. Så det dyker upp ibland, och det är väl egentligen ingen orimlig tanke utifrån sett, så att säga. Och ja, men spontant att ha en begravning efter jobbet liksom, på kvällen. Jag vet inte varför vi inte gör det.
Vi kanske, det är klart, pitchar att, och revolutionerar nu som förändrar hela Sverige.
Hela Svenska kyrkan.
Ja, precis. Och folks syn på att... Nej, vi vet inte. Nej, men jag tänkte att det kan vara något så att man vill inte komma... Nej, jag vet, det kanske bara fånigt. Men bara säga, det blir mörkt, det blir någon...
Nej, för som sagt, det handlar ju inte om... Även jag personligen jobbar inte särskilt mycket kväll, men många gör ju det. Jag har mycket verksamhet på kvällarna, och varför inte att vi inte kan erbjuda det? För det kan ju inte handla om arbetstid då heller. För det är klart att om man har en begravning schemalagd varje onsdag,
klockan 19,
så kommer man ju senare på morgon då i så fall. Tänker, om man har det.
Nej, det kan inte vara det som är fallet. Det här måste vi forska i, tycker jag. Jag kommer inte lägga ner en stor forskning, men jag kommer prata lite med andra. Jag kommer fråga någon. Någon kommer att fråga. Kyrkoherden kommer att fråga. Varför har vi inte det?
Så då kommer vi få svar.
Svar, precis. Jag ska följa upp det här. Nej, men på riktigt så. För om det är ju... Sen är det hela den här skiten att vi... och det är värt att älta igen att vi är så dåliga på det här med sorgen. Att ja. det får inte plats i min kalender. Liksom. Jag kan inte komma. Nej, just det. Jag skjuter åt sidan så. För jag pratade med en annan här som jobbar hos oss som från Libanon och bara, men det tar 3 dagar sedan är man i jorden. Det finns inget annat. Och då tänker jag, men hur skulle det gå till här då? Ja, men det är klart att det skulle gå också. Då handlar det ju om att det blir en speciell begravning, inte så jag menar. Men det är klart att du inte hinner planera upp allting runt omkring.
Då
får du ändra det.
Och jag vet inte hur det är, hinner man träffa prästen? För det är också en grej för
liksom... Vi kan bjuda in någon som kan prata om det här.
Fortsätter vi gissa på den sjuka.
Ja. Men det går ju uppenbarligen, och det borde gå här också. Så man vet att nu dog den, imorgon är hemma liksom.
Ja.
Och det får det bara vara. Det måste få ta en större plats. Det måste få
vara absolut, det där är ju helt överens. Men annars, ja. Nej, för om man ska ta det där på allvar med mörker och kväll, så nej, det tror jag inte. Det kan inte vara någon stor påverkan liksom.
Nej, för att den mörkaste helgen på året nästan då,
allhelgona,
det är fullt av folk som vill tända ljuset när mörkret har kommit. Mitt eget argument köper jag inte, att de reser sig i kistan, det köper jag inte heller. Så att vi får återkomma.
Inte oftare än det händer, så tycker man ändå. Nej, som det... Det bör inte stoppa oss.
Nej, det bör inte stoppa oss. För det är intressant där, varför det är så här. Vi är dåliga. Dåliga är vi svenskar.
Vi är dåliga.
Ska vi ta någonting till, eller ska vi ta en andakt?
Ja, vi ska ha någonting till då. Ja, det här kan ju säga att det här gällde ju julhelgen, men jag kan ta det i alla fall.
Ja.
För andra året i rad kommer jourhavande präst att utöka sina öppettider under helgerna. Det ringer från det att vi öppnar tills att vi stänger, säger samordnaren. Under hela pandemin har samtalen till Svenska kyrkans telefonjour ökat. Under jul och nyår utökas öppettiderna för både telefonen och chatten. Telefonen håller öppet 4 timmar extra och chatten 2 timmar extra. Ja, det finns en extra anspänning kring jul och så, och så är det såklart. Men här, det poängen är, tänker jag här, att det som kommer på nästa sida här, vi har alltid ett konstant tryck. Det ringer från det att vi öppnar till det att vi stänger. Därför kan jag inte säga att det är extra mycket vid jul eller inte.
Mm.
För så kan det väl vara, man kanske känner sig extra ensam och så runt jul och nyår. Och, framförallt jul och nyår, kanske inte lika mycket kring påsk. Men vi har ändå stora helger. Ja, kanske ändå stora helger. Så att man känner sig ensam och behöver prata med någon. Sådär. Men,
jo, men stora helgernas moder är ju julafton. Alltså det går inte på julhelgerna, det går inte att komma ifrån.
Det finns ju inte liksom.
Det är så mycket du ska vara då med din familj. Vad ska ni göra till julen?
Ja, just det.
Jag gör ingenting, jag sitter med min katt.
Nej, men alltså. Ja, precis, jag heter Falukorv. Nej, så är det ju verkligen.
Sköldpaddan Holger sitter där och tar ett extra fint salladsblad.
Ja, just det.
Fan, en liten julmässa på skalet. Nej, men. Nej, det är det. Det är tuffa
tider, men jag tänker också att som sagt att det är så mycket ändå. Det är det jag säger, tryck hela tiden. För det är inte bara runt jul och nyår, utan det finns någon sorts... Två saker. Det finns någon sorts andlig, liksom, andlig vet jag inte. Mänsklig, existentiell undran, ångest, känsla, i samhället som behöver komma till utlopp någonstans. Det är det ena. Det andra är att det var fint att vi kan göra det här. Här är faktiskt kyrkan efterfrågad och vi kan verkligen hjälpa till med det här. Mm. De som i princip, alltså är det väl så att om man har suttit rätt så länge i telefon, själavård eller det här, jourhavande präst, så är man ju kunnig på området. Mm. Man är van liksom och man har en erfarenhet som betyder mycket i sådana här sammanhang. Mm. Så jag har ju berättat några gånger förut att jag satt ju i jourhavande präst som nybakad präst, nyvigd präst. Och det var ju bra på ett vis, jag fick lära mig en hel del hur man hanterar saker. Men samtidigt också är det fel att man ska inte hamna i den utsatta situationen som nybakad präst heller. Eller man ska åtminstone inte behöva vara tvungen att göra det, så att säga. Men det är klubbet. Vi har ju gjort ett avsnitt om jourhavande präst.
Absolut, och vikten av det. Men vi kan bara avslutningsvis, innan vi går på andakt. Det var mycket arbetsuppgifter. Vi pratade lite det off-rec och vi ska inte gå in på några detaljer. Men hur mycket uppgifter det finns i kyrkan som sker väldigt sällan, men när de sker så måste vi bara finnas där.
Ja.
Jag tänker det är någon dödsfall. Jag hade själv kontakt med en rektor för en tid sedan där det varit en dödsfall på en skola, förväntade sig, eller ville gärna ha en prästlig närvaro och löste sig. Och, men alla de där sakerna, för det första, tack gode Gud och lov, så sker det väldigt sällan. Och, men när det sker så måste det bara fungera. Och det är svårt att systematisera det. Alltså organisera det för vår del. För kyrkans del.
Ja, just det. Därför att det händer så sällan.
Ja, precis. Vi har pratat här i församlingen nyligen om hur vi gör vi när polisen vill ha med någon på dödsbud. Ja, för det har sett väldigt rörigt ut i stiftet. Så, för att det är svårt att organisera en sån sak som sker ibland.
Ja,
eller
ja,
när det är dödsbud. Eller någon sådär. De här tuffa grejerna som är på riktigt. Där liksom vi var en anser, släpp allt åt på det. Släpp allt åt på det. Och sitter du en fredagkväll och någon, kan du snälla, nu har vi ett system men vi leker att vi inte har det. Du ringer en polis, kan du åka med för det? Ja, du gör ju det. Ja, liksom. Ja. För att det om någon, eller så här, vi önskar dem präst. Men det är oerhört svårt att liksom organisera de här delarna som ligger liksom utanför. För kan inte ha så här, ja men Kjell, du ska
varje
vara beredd.
Varje fredag är det tjänst, liksom. Så här, du kommer bli inkallad en gång på 10 år.
Ja,
liksom,
ja så. Kanske. Men när det är, då ska du vara redo.
Ja.
Men också hur viktig kyrkan är där i det här jourhavande eller liknande saker. Där finns det ingen annan som är bättre.
Nej, så är det verkligen.
Någonting som vi ska vara väldigt stolt över. För det, vi kan ju, du och jag kan ju raljera lite över vår organisation och tänka inte bara lokalt utan varför bygger vi en kyrkbänk för 4 miljoner utanför en kyrka? Till exempel, det har varit
till exempel,
eller någonting annat. Men de här bitarna, det är bäst. Det finns ingen annan som
verkligen.
Och med den noten så slänger vi ut på en vers.
På en vers, ja just det. Och då är det så att den kommande söndagen heter fjärde söndagen efter 13 dagen och rubriken är Jesus är vårt hopp.
Ja.
Jag slog upp en sån här, det finns något som heter dagboken där man slår upp liksom psalmförslag, texter, någon sorts tanke så här, som man kan ha när man förbereder sig för gudstjänsten. Där stod det att rubriken var Jesu dop. Så jag blev lite förvirrad först, men jag har rätt och de har fel.
Ja.
Jesus är vårt hopp. Och jag läser ur, inte alls ur Markus evangelium, utan jag läser ur Johannes evangelium. Vid den tiden inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem fanns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har 5 pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Har du varit i Betesda? Var ni där när ni var i Israel?
Pass.
Jag vet att vi var där. Mm. Du och jag var ju där skilda år med olika organisationspersoner. Ja, nästan. Ja. Spelar roll.
Olika gäng.
Men framförallt. Jag kommer inte heller ihåg alla detaljer. Nej. Men jag vet, det här kommer jag ihåg. Ja. Därför att man ser ju framför sig en pool liksom, typ. Man tänker att det ligger folk runt en pool och så glider de ner och så kommer vågor och så här. Och det var, så var det kanske från början, men det var ju ingenting kvar av det, utan det var ju helt alltså torrlagt och höga väggar. Alltså det var en, man skulle inte kunna föreställa sig att ja, men det här är Betesda. Så här, det här. Men hur som helst.
Åren har ju gått.
Åren har ju gått, ja. Det var ju mycket där som inte riktigt var som det var när Jesus gick där. Och det har vi ju varit inne på. Att det är ju en grej som, alltså det var stort, det var verkligen det, jag tror att det kan möjligen vara mitt livs största liksom, upplevelser, bortsett från att få barn och allt det här, men att vara där i Israel på plats.
Liksom. Otroligt.
Det var helt osannolikt.
Ja.
Det var som jag brukar säga, vakna upp på morgonen med att Genesarets sjö kluckar utanför fönstret, så här, det är helt magiskt verkligen.
Ja, otroligt.
Så. Men det var ju också just känslan att nu är vi på plats där Jesus en gång har gått. Men de saker där som Jesus eventuellt har rört vid, så, de finns ju inte där. Det är inte så att just här gick Jesus, eller det finns en Getsemane trädgård, det är förmodligen inte alls där han var. Nej. Och så vidare. Men det var en mycket stor upplevelse. Det var en litet sidospår, men där ligger den här mannen då som behöver hjälp. Han har varit sjuk länge. Det står egentligen att han har varit sjuk. Det står inte vad han är egentligen. Alltså vad han är sjuk jag. Men han kan ju i alla fall inte gå ner i bassängen och när vattnet kommer, utan då hinner någon annan före.
Ja.
Men Jesus säger bara, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd. Det är intressant, för att man säger ju i många, många texter i Bibeln så säger ju Jesus liksom, ja, din tro har hjälpt dig. Så här. Och någon, ja, men jag tror att du är Messias. Ja, det krävs någon form av troshandling, trosbekännelse så att säga. Men inte vad man förstår av det här i alla fall, utan här är Jesus säger bara, ta det med och gå. Och mannen reser upp och går. Så här finns det inget moment av att de säger, tror du på mig eller något sånt, utan... Och då kan, vad tänker man kring det då? Men det kan, behöver vi alltid uttrycka vår tro för att få hjälp av Jesus? Eller kommer Jesus och hjälper oss fast vi kanske inte själva förmår att uttrycka vår tro? Och nu har jag nästan formulerat mig så att jag avslöjar vad jag själv tycker.
Ja.
Jag tror ju att vi kanske inte, ibland så kan vi inte uttrycka vad egentligen
vi förmår, vi förmår inte.
Vi förmår inte heller ta oss ner till vattnet liksom när vattnet kommer där, utan någon annan kommer alltid före. Vi klarar inte av det, men vi får hjälp ändå. Vi kan få hjälp ändå.
Ja.
Det är inte beroende av att vi kan uttrycka det på rätt sätt eller att vi tar oss dit själva eller så här, utan vi kan få hjälp ändå. Så här. Det måste vara en tanke som jag...
Absolut, är det så. För det tjatar vi om varje gång vi börjar med nya konfirmander. Du kommer in på passet om bön. Att det behöver inte vara de vackra orden i slutet av psalmboken som finns förskrivna. Eller du som är utbildad och nu lång erfaren teolog. Det är en suck räcker. Så,
ja, just det. Vet.
Ja, men... Ja, men fantastiska de här texterna.
Ja, verkligen.
Tydligheten. Vad vill du sjunga? Ska vi få en gitarr?
Ja, den ska vi ta. Och så vill jag sjunga psalm 231, Oändlig nåd. Den har förekommit tidigare i denna podd.
Och i denna värld.
Och denna värld framförallt. Ja. Inte var det vackert, men det var sällsynt.
Ja, så kan man se.
Oändlig nåd mig Herren gav, och än idag mig ger. Jag kom hit hem, jag vilsen var blind, men nu jag ser. Guds nåd jag skälvde inför den, men sedan gav den ro, och aldrig var den större än den dag jag kom till tro. Jag kom ur tvivel, mörka djup, ur vanmakt och ur skam. Den nåd som bar mig in till nu skall bära ända fram. Guds löften ger vår längtan svar, som klippan är hans ord. Ej bättre skydd och skölj jag har i himmel och på jord.
otroligt vacker.
Den är mycket fin. Amazing Grace, oändlig nåd. Ofattbar nåd borde väl vara en rätt översättning här. Amazing, inte oändlig.
Men så har de översatt det.
Vi ska inte kritisera psalmboken så här. Nej,
i slutminuten.
Det vore tack, oss fjärran.
Kommunikationsenheten i Sonderna, för att ni är med oss på detta och hjälper oss. Tack Kjell för ännu en vecka, ännu ett avsnitt.
Tack.
Vi börjar närma oss avsnitt 300. Ska ja, vi se vad det kan bli.
Då får vi se vad det kan bli. Ja, då måste det verkligen bli något riktigt storslaget. Precis som när vi planerade avsnitt 200 och sen landade vi att det blev ett vanligt avsnitt och ingenting extra.
Nej, 300, det är då hörni.
Det är skillnad, men avsnitt 100, det hade vi en stor partaj.
Partaj. Ja, det är, men ja, vi får se vad det blir. Det behöver vi inte ta här. Hörni, kör lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!